Ja, alldeles strax blir det en ordning i P1, men först ska vi höra vad Studio 1 har i bagaget idag. Catherine Zimmermann och Monica Saarinen, vad är er inställning till utomhus sex?
Att det kan man väl ägna sig åt om man tycker det är roligt, och så länge man inte inkräktar på andra människors möjlighet att existera utan att känna sig provocerade eller rädda eller att det är obehagligt.
Ja, man ska väl akta sig för huggormar, tänker jag.
Ja.
Det är väl vad jag tänker så här spontant.
Ja, vi kanske ska säga någonting om vad det blir i Studio 1 också om en timme, medan vi tänker på denna välplacerade varning.
Jag hörde nämligen en historia. Det är en gammal historia bara som jag hörde för länge sedan. Ja, men det var just ett sånt här tillfälle då, en sommar, och det föll ner en huggorm från ett så att ja, det har verklighetsbakgrund.
Nej,
det är
inte memoarerna.
Det är inte egna erfarenheter, utan det är faktiskt andras. Men okay. Nåväl, i alla fall, apropå sex kanske man kan säga. Julian Assange ska ju lämnas ut till Sverige. Det har då den brittiska högsta domstolen bestämt idag. Och ja, vi tänkte ändå, han själv tror ju att han ska bli utlämnad till USA, så det är ju en sån där fråga som man ändå ställer sig liksom, finns det, kan Sverige göra det?
Och mamma är med, hon har kommit från Australien.
Ja, men
för
du ska väl intervjua henne, va?
Nej.
Det blev inte så.
Nej, jag tänkte att det var lite oetiskt, hon är ju så upprörd.
Ja, vad vet jag. Nej, men vi ska i alla fall prata om det här med juridikens möjligheter och vad som händer nu när han blir utlämnad. För det blir han väl.
Han har kvar sitt tv-program i rysk tv till innan. Han är programledare där och hetsar mot rättsliga förfallet i väst och särskilt i bananrepubliken Sverige.
Mm. Kan jag tänka mig.
Ja. Är det något mer än Assange?
Ja, det är rasistiskt läktarvåld i Ukraina och Polen inför fotbolls-EM som ju drar
BBC
igång där. Just det, det var ju en dokumentär som har väckt starka reaktioner där man bland annat ser ukrainska fotbollssupportrar som attackerar och slår ner några i publiken som har asiatiskt utseende. Och nu är det så att brittiska fotbollsspelare, vissa av dem, vågar inte ta dit sina familjer.
Men sen så att Kjell Albin Abrahamsson, den gamla radioreportern i Aktuellt igår, sa att det där är väl inte värre än vad, när det är lokal derby i Sverige.
Vi får väl se, vi tar upp det här. Vi pratar bland annat med
Erik Niva.
Ja, han brukar vara klok.
Mm-mm. Och lyx i Nordkorea hörde vi om i Ekot i morse, men vi får ett längre reportage därifrån.
Okej. Okay. Välkommen tillbaks om en timme. Ja, välkomna och välkommen dagens bisittare Louise Epstein.
Hej, jag vet inte om jag ska dementera direkt, men det gör jag inte.
Du måste ju få ta någonting att dementera. Jag ska berätta vad som hände i morse. Vi satt på redaktionsmötet och så kom du inrusande med liksom flammande kinder.
Det var inte flammande kinder.
Och sa, har ni sett på den här artikeln om de bästa hångelplatserna i Täby, och så hänvisar du till de lokala tidningen.
Mitt
och då undrar
i.
Jag. Ja. Mitt i.
Heter tidningen. Ja.
Och så undrade de, för att den ges ut i olika upplag, om vi också hade sett i våra stadsdelar.
Men det och så hade inte bläddrade jag förgäves i din utgåva. Det fanns ingen sån här information.
Nej, jag tror det Täby är speciellt, va?
Jag tror inte det. Jag bor inte i Täby, men det var med där, jag vet inte. Och sen så trodde du att mitt största intresse är det här, det är det inte.
Jag nej, men jag bara undrar vad som gjorde dig så upphetsad.
Nej, men jag tänkte att det var intressant. Om man nu tipsar människor om var de kan hångla, så tycker jag att man samtidigt kan ska upplysa om att det finns en gräns för hur mycket man kan hångla. Att det kan bli förälseväckande beteende.
Ja, vi ska analysera det sen. Men jag undrar, liksom, vad är det du går igång på? Är det att du tänka tillbaks på...
Nej, ibland så är det så här, Thomas, ibland är det så här enkelt. Ibland så går jag igång bara för att jag tycker det är en bra idé, att det kan bli ett bra radioprogram. Var går gränsen? Hur mycket kan man hångla offentligt innan det blir ett brott?
Men jag menar, var är du själv i det här? Tycker du att det är för mycket eller att det är för lite? Blir du glad när du säger...
Tycker att lite hångel i buskarna, så länge människor gör frivilliga, det är väl bara uppiggande.
Men gäller det alla?
Ja.
Eller hur?
Ja, det gäller alla. Så länge det sker av fri vilja så gäller det verkligen alla. Ja.
Men ser du det som en del av den svenska kulturtraditionen? Eller en del av allemansrätten?
Alltså det är ofta så kallt i Sverige så att vi har ju bara några få månader på oss kanske. Mm. Eller vad tycker du själv?
Jo, jag kände en gång en kvinna som alltid ville göra det på konstiga ställen. Gärna på allmänna kommunikationer som tåg eller flygplan. Men det hon gick igång på allra mest, det var järnvägsviadukter och hissar. För det var som att annars blev det inte tillräckligt spännande för henne.
Men det jag tycker jag låter roligt och variationsrikt.
Nej, men till slut så blev det så här liksom...
Eller kanske blev en fix i
det. Är det mig eller hissarna?
Ja, det jag förstår, jag förstår. Ja.
Men det är väl lika bra vi säger hej och välkommen till Lars Lehmann, närpolischef i Vasastan med en gång. Hallå!
Ja, hejsan.
Hjälp oss nu att lösa, var går gränsen mellan vad som är oskyldigt hångel och vad som är ett lagbrott?
Ja, alltså lagbrottet är ju när man har ett syfte att förarga andra människor. Och då krävs det rätt mycket, apropå den här hångelfrågan som jag hörde att vi har pratat om här nu. Så att jag tror att man i lugn och ro kan visa att man tycker om en annan människa på offentlig plats. Utan det är liksom när man förstärker det här på olika sätt beroende på vad man är och om man använder speciella, ska jag säga, teknik och annat för att sprida ut i omgivningen och sådana saker. Då, att det ägnar för att man vill liksom provocera och uppmana någonting.
Men kan du ge något exempel? För jag förstår inte riktigt vad du menar. Alltså, när blir det förargelseväckande beteende?
Ja, alltså, jag kan tänka mig, och det är väldigt långt borta som du var inne på också. Alltså, jag kan tänka mig så här, om det är två stycken som vill riktigt provocera omgivningen. Alltså du kan tycka så här, för att de vill kanske utmana lite grann i sexfrågor och liknande, va?
Ja, men det var hon där som ville göra det i hissen och sådär.
Ja, ja, men alltså då menar jag, det gör man ju inte direkt ut mot allmänheten i en hiss, va?
Utan, jo, om det är en glashiss i ett varuhus.
Ja, ja. Ja, då blir det ju så. Det håller jag med om. Men, ja. Så att det, men alltså, jag tycker så här, det kan alltså bli tal om det i så fall. Om det är ett syfte man har, om man kan klart uttala att det skälet är att man ska väcka människor och liksom provocera och ägna att väcka förargelse helt enkelt.
Så det är mer att om lusten tränger på, om man går i något buskage och liksom inte är provocerande i sig, då ser du mellan fingrarna?
Ja, alltså jag bedömer att det inte är brottsligt. Och jag tycker, alltså det är klart att det jag hörde nu lite grann så här, att man skulle kunna gå ut och hångla på olika ställen och sådär. Det tycker jag, det har man ju rätt till och det passar ju bättre på olika platser, det kan vi också vara överens om. Men sen kan jag tänka så här också, som man ska vara medveten om man är på en liten ödslig plats och man hånglar. Och man ska alltid vara medveten om att det kan komma folk förbi där och få lite tankar att man vill vara med och sådana saker, va?
Jaha. Så att det kan leda till någonting som man inte vill själv?
Nej, jag vill bara nämna det, för att jag tror att man ska vara medveten om att det finns ju också lite avsidor med det där. Man bör tänka lite grann på det här med diskreta.
Du menar att på vissa ställen så stryker det runt människor som hoppas att de ska se något sånt här som själv kan vara med?
Inte att de hoppas, men de kanske ser tillfället och blir lite intresserade.
Jaha. Det var det jag trodde du gjorde i Täby.
Nej, nej. Alltså, inget sånt här nu, Thomas.
Nej, men jag kan också liksom dela med mig av ett lite skämmigt minne. Jag visste inte om jag skulle berätta det här, men okej. För att när jag en gång arbetade här bredvid på Socialstyrelsen och var byrådirektör i hälsoupplysning, då hade vi såna här långa flexluncher ibland på Kungliga Djurgården. Och en gång så överväldigade lusten mig och mitt sällskap och vi gjorde det mot en gammal ek. Men plötsligt, så där inflagranti, så överraskades vi av två ryttare till häst. Och vi hade inte uppmärksammat att vi befann oss på en markerad ridstig. Men de var mycket taktfulla, låg vänligt och gjorde en sån här honörsliknande rörelse mot hjälmarna och red vidare. Och jag kände mig fortfarande lite skamsen efter det där. Men vi skrämde i alla fall inte hästarna. De hade nog skygglapparna på sig och jag tror inte de ville vara med, eller jag märkte ingenting. Men Lars Lehmann, hur skulle du se på en sån här historia om det var du som kom ridande?
Nej, men alltså, jag tycker lite grann så här, det finns ju inget brottsligt i det som du beskriver där, vad jag kan se, va. Men alltså, man kan ju tycka det handlar lite grann om att man, jag tror ju att man ska tänka sig för lite grann när man hånglar var man är någonstans. Alltså kärleken är ju blind ibland, men ändå så tror jag att det är bra att tänka sig för var man gör det någonstans. Mm. För att som sagt, man ska vara medveten om att det kan hända olika varianter på händelser med andra människor utan att det är olagligt. Mm. Det bör man ju fan.
Men har du något konkret exempel där du har sett mellan fingrarna då?
Ja, jag har ju sett människor sitta och ha samlag mitt på Medborgarplatsen.
Va?
Ja, alltså det, och jag, så att visst finns det sådana händelser som jag har sett mellan fingrarna på, men då gjorde de det på ett sätt så att det var inte många som såg det mer än jag.
Nej.
Så att det handlar ju om att väcka förargelse i det meningen. Det menar jag. Då ska det vara att man har syftet. Alltså du vill väcka förargelse. Och gör man det på ett mer diskret sätt, då är det ju inte det som är syftet.
Nej.
Nej.
Även om det inte syns i polisens statistik så verkar utomhussex vara ganska vanligt om man får tro svenskarna själv. 2010 gjorde RFSU en enkät med över 1000 personer från 15 år och uppåt. Mm. Och där uppgav 70% att de hade haft sex utomhus. Så vi är i gott sällskap, Louise.
Jag har inte sagt någonting om mina sexvanor, Thomas.
Men hej, Jack Luckerts, socionom och sexolog verksam i Malmö. Vilken är din uppfattning? Hur vanligt är det att folk har sex utomhus?
Ja, alltså jag kan väl säga så här att det är väl ingen som vet. RFSU:s studie är en studie, men det är ingen som har tittat på det rent vetenskapligt och försökt att besvara frågan med säkerhet. Men faktum är att folk har sex utomhus. Det är liksom ett faktum, tänker jag.
Ja. Vi har talat om en trend som uppmärksammades tidigare som kallas dogging. Vad är det för någonting?
Ja, dogging är ju ett sätt att... Man kan väl säga att det är personer som vill ha sex utomhus, gärna i sanddyner i närheten av en strand där det finns mycket människor i rörelse.
Men är det en sexuell böjelse? Är det en sexuell böjelse det här?
Ja, jag skulle inte kalla det som en sexuell böjelse utan mer på något sätt ett sexuellt uttryck eller en önskan kanske om att delta i någon slags rollspel med andra likasinnade. Och det är så att man väljer då att ha sex på undanskymda platser. Men med vetskap om att det finns personer i närheten som man egentligen kanske inte i första hand vill ska bli en del av det här mot sin vilja. Men man kan säga att det finns också ett nätverk av personer då som kanske via nätet kontaktar eller hittar kontakt med likasinnade som då ser till att man liksom kommer överens om att liksom på en viss plats ha samlag eller sex och ser till att de här personerna som vill vara delaktiga som man vill ska ta del av en sexuell handling så att säga, kommer på en ungefär som en del av trollspel. Mm. Så att jag skulle säga att det är ett nätverk av personer som gillar att bli påkomna eller gillar att komma på andra som kommer överens om ett samspel, ett trollspel i
Men är det här en sexuell minoritet som vi bör värna om?
Vad sa du? Om det är en sexuell minoritet?
Ja, som vi liksom bör... när det kommer i konflikt.
Alltså jag tror inte att vi kan tala om det i bemärkelsen sexuell minoritet, att det skulle vara någon egenskap eller någon slags identitet. Jag tror att det är mer en handling eller en kul grej för många i första hand, ungefär som man skulle tycka att det är kul att ha sex på köksbordet eller ha sex i sovrummet eller ha sex kanske för skojs skull med en sexleksak eller i vissa kläder, klädesplagg. Jag vet inte om man kan kalla det en identitet eller en grupp, utan en grej helt enkelt.
Men hur accepterat är det här av samhället egentligen? Jag har hört talas om att ni där nere i Skåne, i Region Skåne, har särskilda kondomholkar uppsatta i markerna.
Precis, Region Skåne betalar ju för vårt tidsfrämtiga arbete nere i Malmö och Skåne. Och då har vi alltså, eller RFSL då, en organisation som jag har jobbat nära många år, har kondomholkar, alltså fågelholkar som man placerar på erotiska oaser, alltså platser i parker, vid toaletter eller vid rastplatser ut med motorvägarna där man då vet att män har sex med andra män. Och att man på
så inom gayvärlden kan man säga utomhussex
man kan väl säga att det är lite mer accepterat. Ja, det är lite mer accepterat och det är ju gayvärlden på så sätt att det är både bögar men också män som kanske utåt sett lever heterosexuellt men som har sex med andra män i hemlighet. Och att man då vill då från myndighetens sida se till att de får kondomer och glidmedel och upplysning så att de sköter sig och alltså bedriver säkrare sex ska jag säga då.
Tack så mycket Jack Luckert, socionom och sexolog verksam i Malmö och tack också Lars Lehmann, närpolischef i Vasastan. Operaimprovisatörerna, har ni något material här?
Det finns en hel opera här. Men vi tänkte att vi kastar oss in i en Mozart-pastisch över en blind date här. Får vi se vad som händer.
Okay.
Spännande.
ding. Vi sa att vi skulle träffas här. Bäst att jag tittar efter i kondom. Holken. Ja, den är full. Vilken tur. Nu kan jag ha säker sex. Ja, här var det visst en bra utsikt. Jag tar upp min termos här. Åh, en kopp gott kaffe och en bulle. Hej, vad säger du? Ska vi köra igång på en gång eller ska vi småprata lite först?
Ja, hej, hej. Vill du ha kaffe och en bulle?
Nej, inte. Nej, tack.
Jag har tuggummi också. En Vicks blå.
Tuggummi? Vad tänkte du med tuggummit? Är du pervers eller?
Vadå? Vad säger du?
Vad tänkte du göra med tuggummit?
Jag tuggar på det kanske.
Tugga tuggummi?
Ja.
Under akten?
Vilken akt?
Herregud.
Vad menar du?
Du var sjukare än vad jag trodde.
Vadå sjuk? Jag var här för att titta på utsikten.
Vilken utsikt?
Ja, man ser ju hela Stockholm härifrån.
Aha, hela Stockholm.
Och ta en kopp kaffe och en bulle. Och sen var du här så trevligt. Sätt dig ner, ta en kopp och var som folk.
Det här förspelet, det är lite för långt för mig. För min lunchrast är begränsad.
Vad menar du? Vad menar du?
Jag har inte tid med detta förspel. Så låt oss komma igång.
Komma igång med vad? Nej.
Alexandra Ångård och Daniel Ralfsson ackompanjerade av Gregor Bergman från Opera Improvisatörerna. Och nu byter vi ämne, för vi har tänkt att vi ska tala om mecenater och filantroper. Är de nya samhällsbyggarna? Idag så läste jag i Dagens Nyheters näringslivsdel att Ingvar Kamprads barn nu donerar ytterligare 900 miljoner kronor till familjens välgörenhetsstiftelse. Och Peter Kamprad säger att hållbara lösningar som gynnar den globala miljön ska gynnas. Och snart är Kampradstiftelsen i samma division som Nobelstiftelsen när det gäller antal miljarder.
Den artikeln hade jag också läst när jag stormade in på ditt tjänsterum, så det var inte bara det här om...
Det var inte den du började med.
Men det var god två.
Ja, och sen såg jag också en notis om glasstillverkaren, chefen för Ben & Jerry's, som ska också donera några pengar för någon som ska utveckla nya affärsidéer. Idag så hålls ett symposium som heter Stockholm Philanthropy Symposium. Välkomna hit Camilla Backström, vd på Charity Rating, och Anders Karlberg, grundare av Fryshuset. Och igår så skrev ni en debattartikel i Svenska Dagbladet under rubriken Sverige behöver fler filantroper. Varför?
Ja, därför att om man inte tror att kommunens gråa färg och statens mörkbruna färg kommer lösa alla problem, utan det kommer vara innovatörer ute i förorterna som kommer göra det här. Då är det inte rätt att få pengar. Då har vi upptäckt på Fryshuset. Vi hade inte överlevt om vi inte haft Erling Perssons stiftelse eller Jokkmokk Foundation. De som snabbt kan stoppa in pengar för att liksom starta nya innovativa projekt ute i förorterna och där folk som behövs. Det är mycket folk som får pengar för att prata om barnfattigdomen. Det är få som får pengar för att verkligen organisera de här morsorna, vilket vi gör.
Mm. Men då blir jag plötsligt då lite förvånad. För du som gammal kårhusockupant och socialist och socialdemokrat. Vad jag kommer ihåg var väl i början på 1900-talet att man ville bli fri från mecenaterna och välgörenheten. Mm. Och att man skulle beskatta de rika hårt. Och sen så skulle man i någon sorts solidarisk i den politisk ordning fördela pengarna utan att det liksom skulle styras av de rika.
Det är klart att grunden måste vara en stat som lägger in det hela och inte att man ska ha fattigstuga och mecenater. Men när man har den här sociala grundtryggheten för att skapa nya projekt så är det bara de här nya som vi kallar för riskkapitalisterna som är beredda att snabbt stoppa in pengar, prova nya möjligheter och då blir det en del av en innovativ process.
Men varför tycker du att riskkapitalister är bättre på att förstå de behov som du har på Fryshuset?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså. Det finns en enorm tröghet i kommunala och statliga apparater. Men de många av de här har ju förstått någonstans. De har ju barn som råkar illa ut. Det är även överklassungar som blir mördade. Det händer massa saker runt omkring. Jag var på Österral på deras naturvetenskapliga linje. Vet du hur många invandrare som var Österals naturvetenskapliga linje? 90%! Mm. Och nu börjar en blåmoderaterna där vill ha närhetsprincipen som Vänsterpartiet ungefär. De är överens där nu. Alltså, det börjar hända viktiga saker. Och jag känner någonstans så märker vi på Fryshuset att ska man verkligen veta. Men också Allmänna arvsfonden, jag måste säga. Det är också bidrar på ett spännande sätt till nya spännande projekt.
Men är det så att när vi lever i en internationaliserad värld så även du som gammal bolshevik tycker då att
riktigt gammal,
den här principen inte funkar längre utan nu man kan inte, vi har ingen förmögenhetsskatt, vi kan inte utan då, nu får vi istället vara pragmatiska.
Nej, men jag säger som Bill Gates, mera skatt för de rika, det tror många är beredda att göra också. Men jag ser skatta min lyckliga stjärna att jag stöter på de här människorna som plötsligt fattar jävligt snabbt, därför de är oftast entreprenörer. Många är revanschister. De har suttit ute i skiten själva och lyckats. De har levt det här livet som många av de här ungarna har gjort. Mm. Jag kan räkna upp fantastiska entreprenörer som verkligen kommer ingenstans ifrån. Ingen har trott på dem. En var Ingvar Kamprad. Men trodde på honom? Nazistisk farsa och nazistisk farmor och alkoholiserad farsa. Och liksom. Men fan trodde på honom?
Men menar du att vi bör värdera upp och hylla de här miljardärerna som ger saker till goda ändamål och
absolut,
och ger dem ordnar och statyer.
Jag skulle gärna adla dem om det hade någon betydelse. Men alltså, jag skäller bara att jag tycker att det är många som ger pengar så där lite pliktskyldigast till projekt som ursäkta Röda Korset, Rädda Barnen som är liksom inte så där sticker ut speciellt mycket. Men jag gillar de här som fattar och är beredda att gå ut och titta vad är det som behöver göras.
Camilla Backström, VD på Charity Rating.
Ja, men tanken var ju, det vi vill lyfta fram är ju det att de flesta filantroper har ju skapat sin egen förmögenhet och har ofta en entreprenöriell bakgrund. Och som sådana så är de ju vana att lösa problem. Det är ju det som är deras drivkraft, att se problem och komma på lösningar till problematiken. Och entreprenörerna då identifierar olika samhällsproblem som behöver lösas och donerar pengar till de här och driver då någon form av social innovation eller samhällsutveckling på ett innovativt sätt. Och tanken är ju inte det att de ska ersätta det statliga systemet som vi har idag, utan mer att jobba som ett komplement till det och också förhoppningsvis att de ska kunna få matchning. Att man, alltså vi vill ju någonstans lyfta fram filantropin i Sverige och göra den mer synlig och skapa en kultur runt filantropi eftersom den är nästan obefintlig idag i Sverige om man jämför med andra länder.
Mm. Men varför är det statens uppgift då? Lyfta fram filantropin. Kan inte filantropin klara det själv när det finns gott om pengar?
Jag tror att staten har en roll att spela i att vara en signalbärare, att visa att man tycker att det här är ett viktigt område. Och det kan man göra bland annat genom en skattelagstiftning som visar att vi tycker att det här är ett viktigt område, eller genom att matcha donationer eller genom andra åtgärder. Men att lyfta fram den och visa att vi tycker att det här är viktigt, vi tycker att det behövs, och det finns en enormt stor sektor som är den ideella sektorn som är ett stort behov av den här typen av donationer och engagemang.
Men i er artikel så skrev ni att utgå från att politiken är bättre skickad att lösa de stora utmaningar vi står inför än de individer som verkat i hård internationell konkurrens och byggt sin framgång på innovativa lösningar är inte rimligt. Men kan det här inte ses som någon sorts politikerförakt?
Man kan säga vad på det. Ja. I 30 år har jag haft turisthuset. Till min stora förvåning med min tidigare vänsterbakgrund så jag upptäckte att de här kapitalisterna fattar mer vad vi håller på med än de traditionella tjänstemännen. Däremot, vissa toppolitiker hänger med i matchen. Va? Mm. Men alltså, det är en enorm tröghet i den kommunala statliga apparaten. Mm. Och här finns det innovativa människor som känner igen sig själva. Jag vill betona det. De flesta entreprenörer är de som egentligen aldrig trivdes i skolan.
Camilla?
Ja, och entreprenörerna är ju otroligt resultatfokuserade. Så att de går ju in inte bara med donationer, men med ett personligt engagemang och en personlig kompetens. Och titta på resultat och vilket värde man skapar med sitt engagemang. Och det tror jag är en förändring som vi kommer se här under de närmaste åren i Sverige. För den har redan påbörjats ute i Europa och USA. Det är att titta på vilken impact pratar man om, har en samhällsinvesteringar. Man pratar mer om investeringar än om donationer. Och det är en utveckling som jag tror vi kommer se mer utav här. Och jag tror att de här entreprenörerna och de här filantroperna kommer att vara fundamentala i den utvecklingen.
Men ibland så är det mycket saker som är samhällsnyttigt, men det är väldigt svårt att mäta resultatet. Vad är resultatet av ett bibliotek? Hur ska man då få filantroper och entreprenörer att satsa på det som verkligen behövs när allting inte går att mäta?
Ja, fast jag skulle vilja vända på frågan så att det beror ju alldeles på vad är det vilket problem vill du lösa? Du måste börja med det och definiera, jag vill lösa problemet med mödradödlighet i ett visst land till exempel. Och sen se vilka intressenter är det som är intresserade av frågan. Och vilka indikatorer finns det för att mäta resultatet? Det finns inte one size fits all measurement för det här området. Men allting måste gå ner på den specifika organisationen, det problem du vill vara med och lösa. Och sen kan du då skapa en modell för den.
Men är Bill Gates, så att säga, hans organisation, är han bättre på att uppnå målen än vad FN är eller traditionella hjälporganisationer?
Han har åtminstone metoder för att mäta och följa upp vad han uppnår.
Du menar att han är van att utveckla affärsidéer i den kommersiella världen och därför så kan han bättre driva sådana här projekt?
Jag
tänker bara att vi måste ha en följdfråga här, för att jag tycker det är intressant. Hur vet man då vad som ska lämnas till filantroper och vad samhället ska fixa? För hur kan Charity Rating hjälpa ett bibliotek som har blivit nedlagt någonstans?
Vänta. Ja. Problemet med biblioteken är inte att de har för lite pengar. Problemet är att det finns en oerhört brist på innovationsgrad. Man är onödigt traditionalistisk till böcker. Min måttstock på ett bibliotek, exempel ute i Fissetra, det är att det är en jäkla massa ungdomar där. Det är äldre, det är pensionärer, det är den här mångkulturella blandningen. Det är en mätskala. Och då måste de vara med och hitta en innovationskraft. Och är det någon då som kan ge de där extra pengarna till den här omställningen för att uppnå detta, så är det helt fantastiskt.
Jag skulle vilja säga, som svar på din fråga, alltså vi jobbar ju tillsammans med filantropen då. Om vi då till exempel skulle jobba tillsammans med en filantrop som har definierat att jag vill vara med att skapa tillgängligheten för litteratur och den typen av material i ett visst område, så kanske han eller hon bestämmer sig för att jag vill bygga ett bibliotek i det här området för att det finns ingen tillgänglighet. Och då kan du mäta hur många når du ut till med ditt ett bibliotek. Hur många fler barn till exempel har tillgång till litteratur och så vidare. Och så vidare. Det beror, alltså, som jag sa, det beror på vad det är du vill åstadkomma med ditt initiativ. Och det kan du mäta om du definierar vad det är du vill åstadkomma.
Idag har ju ungdomarna tillgång till hela jävla biblioteket via nätet. Det är bara också uppgiften att få att läsa.
Ja, innan det här bara blir en biblioteksdiskussion, för det är intressant att diskutera i andra sammanhang, så skulle jag vilja säga själva grundtanken. För jag kommer ihåg att när jag bodde i USA, då varenda direktör eller från något större företag som intervjuades i sådana här idolintervjuer, typ Veckans Affärers weekendbilaga och sådär, så var det alltid att man frågade vilken charity, vilken välgörenhet sysslar med. Och att inte ha någon välgörenhet, det drabbas ju bland annat Steve Jobs utav, så han var ganska dålig på det. Så att det ansågs lite skamligt om man inte satsade, hade någon verksamhet som var filantropisk.
Det kör vi med i Sverige också, tycker jag.
Men är det den... Men i Sverige har det ju inte varit så tidigare. Ligger vi efter där, menar du?
Ja, om jag förstod frågan rätt, så menar du när du adresserar segmentet filantroper, eller menar du allmänheten? För det är två skilda...
Ja, men om vi tar bland... om vi säger, har man över 200-300 miljoner idag, som ju inte är så ovanligt, har både liksom båt och tre hus och alla bilar man behöver, så att säga.
Men du menar väl att är det då någon sorts,
borde det vara någon sorts att det liksom tillhör mänsklighet och anständighet och ger hög social prestige att ägna sig åt filantropi?
Absolut, och det tror jag nog majoriteten gör. Tyvärr finns det ju ingen statistik på det i Sverige, men i mitt jobb, vad jag har sett, så majoriteten av entreprenörer och de som har en förmögenheter har ett engagemang i en organisation, eller så har de skapat en egen stiftelse och jobbar utifrån en privat stiftelse då. Mm.
Men Anders, blir det inte problem med detta, att det blir lite nyckfullt? Man gillar någon operasångare som man ger ett stipendium eller något litet projekt, och sen plötsligt så dör gubben eller tröttnar på projektet. Eller...
Du vet ingenting om staten och kommunen. Det kan slå hur fan som helst under årens lopp.
Så det är samma sak?
Ja, lite samma sak. Men framför allt handlar det om att hitta människor med engagemang, inte människor som har ett dåligt samvete. Mm.
Och då undrar jag, vad är charity rating? Det undrar man ju.
Vi är en ideell förening och vi jobbar utifrån givarens behov. Så vi rådger givaren och tillhandahåller information så att företag, filantroper och stiftelser kan fatta rätt beslut och hitta rätt samarbetspartner för att adressera specifika samhällsproblem.
Ja, alltså typ om jag kommer till dig och har 100 miljoner som jag vill göra någonting gott för, så kan du
måste säga, ringa guida till mig, skulle jag vilja säga. Ja. Jag vill uppmana alla som lyssnar nu, ring till mig. Ja. Jag ska lösa era problem med för mycket pengar.
Men hur mycket är så att säga givarens behov av att framstå som en god människa? Eller att han har gjort något gott i livet?
Jag bara säger, mycket lite. Min erfarenhet är, vi har en boxare som heter Johansson, har fast partner. Han ställer upp och snackar för ungdomar och gör en jävla insats. Så att hans engagemang finns där. Det här är hans känsla, jag har fått ett nytt liv, säger han. De där vill vi ha. Som fattar att det finns en annan sida av tillvaron än bara göra affärer.
Alltså, som svar på din fråga skulle jag säga att majoriteten vill ge någonting tillbaka. Man har ett genuint engagemang, man har en fråga som man vill jobba med eller ett problem som jag sa innan som man vill vara med och lösa. Och man vill ha råd och ha ett bollplank, framförallt någon att samtala med för att identifiera på vilket sätt ska jag jobba med att lösa det här problemet. För det finns ju alltid många olika sätt, och också att hitta en organisation som adresserar problematiken på ett effektivt sätt. Mm. Och också att mäta och följa upp sitt engagemang. Och väldigt många av de här människorna engagerar sig, som jag sa tidigare, både som alltså med sin kompetens personligen och med ren finansiering. Så att det är både och. Men det är väldigt få som bara skänker pengar och inte engagerar sig.
Vet du vad jag har märkt? Vissa duktiga företagare har köpt in Centrum. Där är ett jävla liv. efter 3 månader så kan de mer än stadsdelsnämnden vad som borde göras där. Därför att de är vana att lösa problem.
Men det låter lite på dig som du vill ha en teknokratregering imorgon i Sverige med bara företagsledare. Det skulle bli så mycket bättre. Nej, behöver man den här debatten också?
Det är fel på Reinfeldt och Löfven. De får hålla i huvudfrågorna. Men de här frågorna som handlar om mjuka värdena, där finns ett jäkla behov av engagerade människor. En del har pengar och andra har inte pengar. Vi jobbar på Fryse med 125 nattvandrarföreningar. Vi har 100 olika små projekt över hela landet. De är lika viktiga för de som står för jobbet.
Men är det inte också viktigt att, att vi ska hylla dem som delar med sig av sina miljarder?
De vill oftast inte bli hyllade. De vill bara finnas med, de vill lära sig på ett nytt sätt. Och de nöjer sig oftast med att finnas med och lära sig något nytt. Jag är förvånad hur ödmjuka de är.
Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram dem, i alla fall de som vill.
Ja,
och också, som jag var inne på tidigare, att skapa en kultur runt filantropi i Sverige och också visa vägen för andra. För vi vet att det finns många väldigt rika människor som funderar på hur de ska engagera sig men inte ta steget ut för att det finns för få förebilder som inspirerar och visar hur man går tillväga.
Men jag tror också att ni kan få en del att göra där för att det ska vara lite skämmigt att bara dra sig tillbaka på Rivieran och spela golf och supa ihjäl sig. Och har ni någon kommentar på det här, opera-improvisatörerna? Tack förresten.
Den frågan får P1 lösa. Vi sköter pengarna.
Tack Camilla Backström, vd på Charity Rating, och Anders Karlberg, grundare av Fryshuset.
Vi tänkte så här, eftersom det är vår sista medverkan innan sommaren så ska vi bjuda på en liten improviserad sommarhymn. Och då tänkte jag att ni som sitter i studion får ge ett ord var vad ni längtar efter i sommar.
Det finns en låt som heter Om jag hade pengar.
Precis, men ni får bara ett ord. Det var därför jag var lite specifik på det.
Okay.
Peace of mind.
Peace of mind, det får vara ett ord. Anders?
Almedalen.
Almedalen.
Havet.
Havet. Thomas? Ett ord.
Strandsex.
Strandsex, underbart. Peace det. Of mind, Almedalen,
det kan bli en rubrik,
havet och strandsex. Här kommer operaministratörernas sommarhymn.
Improvisatörerna, vad jag tänkte på idag, det läste de här psykologistudenten Parastor 23 och läkarstudenten Elias 26 som igår dömdes till 8 års fängelse vardera för människorov. Och då undrar man, hur kan två unga, framgångsrika, begåvade personer komma på den Jönsson-liknande idén att blanda sömnmedel i en köttfärspaj och kidnappa en kamrat med rika föräldrar och köra honom till ett ödehus i Norrland för att pressa dem på pengar sen? Är det någon sorts folia dö? Är det spelskulder på internet? Eller hur, vad är det?
Ingen aning.
Och, nej, men vad jag tyckte var mest fascinerande är hur polisen i parets dator hittat deras Google-sökningar som nästan är som nyckelorden till ett kommande film- och tv-manus. Ska jag läsa dem?
Ja.
Benzo i kaka. Köttfärspaj-recept. Kan man dö av 30 stycken stillnockt? Spänna fast rullstol. Tortyr bilbatteri i gamla filmer. Elpistol.
Det är jättesorgligt. Ja.
Och sen tänker jag på den här andra framgångsrika läkaren som är idag åtalas för att ha tänt eld på Harry Scheins hus. Jag tycker det skulle vara extra, så att säga, högt straffvärde på mordbrand på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Jag intervjuade Harry Schein där en gång. Det är också en obegriplig historia. De här liksom psykopatiska dragen i vardagen.
Det här varför människor gör saker, det förstår vi inte alltid. Men samtidigt, majoriteten av läkarna är sunda, friska och gör en bra insats.
Ja, det kan man alltid säga. Mordbrand och kidnappningar är svåra brottsgenrer och det slutar sällan bra för någon, tror jag man kan dra slutsatsen. Håll er till cykelstölder, blufffakturer och försäkringsbedrägerier och vanlig hederligt sol och vår. Producent var Ulf Nyström.
Imorgon kommer Lars Gustafsson.
Kul!